Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så har jag en bok i min hand som heter The Gene's Eye View of Evolution. Författaren Arvid Ågren. Välkommen.
Tack.
Innan vi drar igång så ska jag tipsa om att ni går och kikar in på Instagram. Där brukar jag lägga upp ibland lite extra material, någon bild och så vidare. Lärare från lärda. Ja, jag tänkte att vi börjar med att du får presentera dig innan vi ska prata om det spännande ämnet.
Ja, jag heter Arvid Ågren. Jag är evolutionsbiolog, disputerat i evolutionsbiologi. Och jag jobbar som forskare i biologi på universitetet i Uppsala. Och min forskning har framförallt handlat om gränslandet mellan å ena sidan evolutionsteorin och andra sidan genetik och genomik. Så hur vi kan studera evolution på gennivå. Mm. Och utöver mitt dagliga arbete på empiriska frågor inom biologin har jag också varit intresserad av evolutionsbiologins idéhistoria och vetenskapsfilosofi. Och det är lite det den här boken försöker dra på. Försöker se hur å ena sidan de empiriska frågorna jag varit intresserad av och hur de då har studerats genom åren.
Mm. Och du har varit verksam på ett universitet i USA också, eller?
Ja, jag är ju uppvuxen i Uppsala men har inte bott där sedan jag tog studenten. Så att jag har pluggade först i grundexamen i Skottland, i Edinburgh. Sen disputerade jag i Toronto, Kanada. Och de senaste 5-6 åren har jag varit verksam i USA. Först på Cornell University utanför New York och senast nu på Harvard i Cambridge.
Och den här boken då, som också är skriven på engelska då, vad har du någon hisspitch? Vad handlar den om?
Den handlar om ett sätt att tänka och studera evolution som jag kallar den gencentrerade synen. Och det som har gjort mig så intresserad av den här debatten det är att det har varit ett väldigt inflytelserikt men också väldigt kontroversiellt synsätt inom bland biologer framförallt. Mm. Men det är också ett sätt att tänka som har nått utanför biologin och till också en bredare allmänhet. Och jag har märkt genom åren att när man pratar om den gencentrerade synen bland kollegor inom biologin och med en allmänhet så fick man ofta väldigt starka men kontrastrika reaktioner. Antingen så sa man att det här är ju det enda sättet att tänka på och det vet ju alla. Eller så kunde man höra att ja, men det där, det så slutade man ju tänka på 70-talet. Och det vet ju alla. Mm. Och i de här motsatsreaktionerna, att man kunde få dem både bland professionella biologer i allmänheten och både väldigt entusiastiska supportrar och väldigt...
Det är en väldigt polariserande teori kan man säga.
Ja, och där tyckte jag, där i ligger det någonting intressant. Att försöka förstå varför det här synsättet har kommit att få en sån ställning. Inom mitt fält eller vårt fält inom evolutionsbiologin. och just kanske just för att evolutionsbiologin, den här typen av spörsmål spiller ofta ut till också till en allmänhet, för att evolutionsbiologin har en sån ställning, för att det handlar också om vår, var vi kommer ifrån och hur vi kommer att bli de vi är, för att den har en sån spännvidd.
Och i boken så går du igenom, och det är mycket namn, det är mycket forskare och så där, som går in i den debatten och sådär. Så jag tänkte att jag ska komma till det. Men Richard Dawkins som står lite i centrum för...
Så Richard Dawkins är en brittisk evolutionsbiolog som 1976 skrev sin första bok som hette The Selfish Gene. Och det har ju varit en otrolig säljframgång. Kanske den en av de böcker om evolutionsbiologi som har sålt bäst någonsin, har ju sålt otroligt mycket i massor av, på massor av språk och i massor av länder. Och det den här boken handlar om, det är väl kanske att den populariserade det vi idag kallar the gene-side view, eller den gencentrerade synen på evolutionsbiologin. Och den gjorde det på ett språk och med en argumentation som är rätt, som är väldigt gripande och väldigt så här konfrontativ i sitt språk. Mm. Ett språk som sen kanske också har karaktäriserat hans skrivande senare. Så väldigt tydligt och väldigt, man dras med i hans skrivande. Mm. Så han argumenterar ju tydligt då för det här sättet att tänka. Och han har ju spelat en väldigt stor roll. Det var ju andra som hade introducerat många av de här idéerna tidigare. Och de hade kanske gjort det mer till en mer akademisk publik. Framförallt då, vi kan lyfta fram amerikanen George Williams som skrev en bok 10 år tidigare som heter Adaptation and Natural Selection, där många av de här idéerna presenteras, men då görs då med en läsarkrets som är hans kollegor inom biologin.
Mm. Men han har ändå blivit, och han är 80 år idag skulle jag säga.
Ja.
Och han har ändå blivit liksom, vad ska man säga, frontfigur.
Ja, han har ju varit frontfigur för mycket, höll jag på att säga. Han blev ju då väldigt, den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, det Selfish Gene, när den kom ut redan då 76. Och de följande åren var han ju väldigt aktiv, dels då inom vetenskapliga debatten om det här tankesättet. Men det som kanske också är särskilt är att många av de här debatterna utspelade sig inte bara inom i vetenskapliga tidskrifter eller på akademiska konferenser, utan också i populärvetenskapliga böcker och i tidskrifter som riktade sig, så populärvetenskapliga tidskrifter som riktade sig mer till en bredare allmänhet. Så han som har kommit att representera en annan syn på evolutionsbiologi, amerikanen och paleontologen Stephen Jay Gould, som också var en otroligt duktig skribent. Mm. Och skrev för mycket för en bred allmänhet, men representerade då en ganska annorlunda syn på evolutionsbiologin. Och de då kom att ha den här långtgående bataljen under många år. Men i takt med det då, så när Dawkins växte, så kom ju han att bli de kanske en ännu mer större symbol för evolutionsbiologin i allmänhet, och framförallt i Storbritannien och i Europa, ska jag säga. Mm. Och de senaste 15 åren då, så har han ju också varit ett av, kanske nästan det främsta ansiktet utåt för ateism och religionskritik då, sedan han skrev Illusionen om Gud 2006.
Mm. Jag tänkte vi ska gå in på hans grunderna i den här teorin, vad som kommer i den här boken. För hans teori som han liksom vände på teorin kring, alltså, om vi har någon vilja och vart någonstans här människan liksom utgår ifrån, våra gener och så vidare. Men kan du förklara grunderna?
Ja, den gencentrerande synen på evolution, så att säga, representerar en ganska subtil men på ett sätt ganska radikal förändring om hur vi tänker på evolution. Så hur vi vanligtvis har tänkt på evolution genom naturligt urval, som Charles Darwin först introducerade teorin på 1850-talet, det var ju en teori om individuella organismer. Att vi tänker att det är individer som varierar hur bra de är på att överleva och reproducera, och om vissa av dem egenskaper som bidrar till den här reproduktiva eller överlevnadsframgången är ärftliga, så tänker vi att de egenskaperna kommer att bli vanligare över tid. Så allt eftersom generationerna går vidare. Om du tänker att du har variation i blomfärg till exempel, så växter varierar i vilken färg de har på blommorna, och de därmed är olika bra på att attrahera pollinatörer till exempel. Så då kommer att om en viss nyans av blått attraherar pollinatörer bättre, så kommer de då reproducera, kunna sprida sina pollen mer.
Mm.
Och därmed då, den här, om den här blå färgen då är ärftlig, att den har, den orsakas av genetisk variation, så kommer den här blå färgen då bli vanligare i populationen allt efter varje generation. Och sen då under 1900-talet så har man kunnat inse att ja, hur den här ärftligheten fungerar, det är ju oftast då genom genetisk variation. Att det är som på DNA-nivå som den här variationen ligger. Och då har man också börjat beskriva evolution som att man kan närmast definiera den som en förändring i frekvenser av olika genetiska varianter över tid. Så du kan studera olika mutationer, så när de ökar eller minskar i frekvens över tid. Det är det, någonstans är det vad evolution är. Och det är den gensetterande synen, det är att den tar den insikten och kanske pushar den så långt det går. Det innebär, eftersom det är gener som överförs från föräldrar till avkomma vid variation, och det är det som består någonstans över evolutionär tid, så är det de här generna. Därför är det bättre att tänka kring evolution från ett genperspektiv. Att en speciell individuell organism, du och jag eller ett djur eller en växt, de är egentligen bara vi är här i en generation, sen försvinner ju vi. Vi är en unik kombination av våra gener, den miljön vi lever i och interaktionen mellan våra gener och miljön. Men den unika kombinationen kommer aldrig att uppstå igen. Så att vår evolutionär tillvaro är så pass tillfällig att det är inte värt att tänka på evolution från i termer av individuella organismer. Utan det är bättre då att tänka från geners perspektiv. Om man kombinerar då den här insikten att evolutionen är förändringar i genfrekvenser med ett sätt att tänka, att som ibland kallas strategiskt tänkande inom evolutionsbildning, att man tänker att generna är aktiva agenter, som att om jag vore en gen, vad skulle jag göra? Och därmed har man då börjat kalla sig att gener försöker göra det, att försöka bli så, sprida sig över generationerna. Och att man då kan förvänta sig att gen ska bete sig det som Dawkins då kallar för på ett själviskt sätt. Och det man ska kanske komma ihåg är att här används ju själviskt på ett ganska speciellt sätt. Eftersom så här, gener kan ju på ett sätt uppenbarligen inte bete sig själviskt på ett sätt som en människa kan bete sig själviskt. Gen har ju inga intentioner eller känslor på det sättet som en människa eller en organism, en hjärna kan ha. Däremot har det visat sig att det är ganska användbart tankeverktyg att tänka på gener som om de vore det. Det innebär också för många gånger från en gens perspektiv, det bästa de kan göra är att samarbeta med andra gener för att som bygga organismer. Men om man ska sammanfatta den centrala tesen i den gencentrerade synen, det är att gener har en unik roll i att det är de som förs vidare från föräldrar till avkommor. Och därmed är det som en som består på evolutionära tidsskalor. Och det är därför då bättre att tänka på evolution från geners perspektiv snarare än från organismens perspektiv.
Man tänker att genen ska tänka smart så att den ska ärvas vidare, så att säga.
Ja, och här är det värt att betona, alltså det är ju som att vi tänker att det här är ett ganska praktiskt sätt att tänka på gener. Så att man tänker att gener har ju inga intentioner eller känslor egentligen, utan det att vi använder det som ett tankeverktyg. För att försöka förstå hur gener har evolverat. Sen kan vi som formalisera den här insikterna vi får på olika sätt. Ofta inom evolutionsbiologi gör vi det genom matematiska modeller, för där vi modellerar hur gener kan spridas in i populationen.
Och ge ett exempel på det, alltså hur kan det så att säga utspelas?
Ett ämne där en del av biologin där en gencentrerad syn har varit här extra praktisk, det har varit det som ibland brukar kallas för studier av genetiska konflikter, vilket också är det ämnet som jag disputerade på. Och här handlar det om när man kan förvänta sig att alla gener i en organism håller inte med varandra vad den bästa strategin vore. Och en anledning till det kan vara att inte alla gener ärvs på samma sätt. Så ett exempel är att i människan till exempel så har vi i varje cell i princip i kroppen så har vi vårt DNA på två ställen. Vi har nästan allt DNA har vi i det som kallas cellkärnan. Och där har vi de här 23 kromosomparen. Och de här kromosomparen är för att hälften av det här DNA kommer från mamma och hälften kommer från pappa. Sen har vi i det som kallas för mitokondriet. som en del av cellen. Där har vi också lite grann DNA. Där har vi betydligt mindre DNA. Så i cellkärnan har vi någon ungefär kring 20 000 gener eller så. I mitokondriet har vi 37. Så det är betydligt färre. Men den stora skillnaden är att DNA i mitokondriet, allt det DNA kommer från vår mamma. Så oavsett, så det är endast genom mödranet. Och en konsekvens av det här, det är att om du tänker dig från perspektivet av mitokondrie-DNA, då har ju allt ärvs då genom mödranet, från moder till dotter i varje generation i tiotusentals år, tills det kom till dig och mig. För oavsett hur många avkommor du eller jag skulle ha, hur många barn vi skulle få, så kommer vi aldrig föra vidare vårt mitokondrie-DNA. Det kommer alltid komma igenom barnets mamma.
Mm.
Varje barn vi får så kommer ha hälften av vårt cellkärne-DNA kommer föras vidare, men aldrig vårt mitokondrie-DNA. Och en konsekvens av det här, det är att om mitokondrie-DNA endast är det sina mödranät, så kommer naturlig selektion kommer alltid vara starkare då på effekter som mitokondrie-DNA har på kvinnor, på honor, än vad det är på män. Och en effekt av det är att så här, sjukdomar som orsakas av mutationer i mitokondrie-DNA tenderar att påverka män mer än vad de påverkar kvinnor. För det kan man tänka sig att om du har en mutation som är skadlig för kvinnor i mitokondrie-DNA, så kan det vara ganska stark naturlig selektion på att få bort dem. Medan i män så spelar det en betydligt mindre roll, för vi, oavsett vilken effekt den här mutationen har på en mans fitness, så kommer det ändå aldrig påverka. Vi kommer inte kunna föra vidare det här eller inte oavsett. Så det här är en sån insikt man kan tänka sig, att där kan vi komma på det rent verbalt. Men så då kan vi också så här använda matematiska modeller från det som kallas för populationsgenetik, där vi försöker beskriva hur då mutationer kan förändras i frekvens genom att beskriva hur de här mutationerna kan då antingen öka eller minska i frekvens över tid.
Den här grundteorin att genen agerar utifrån sig.
Mm.
Vad är så att säga alternativet? Vad säger motståndarsidan, om man får kalla den så då?
Ja, ett klassiskt argument mot den gencentrerade synen är att det är en ganska reduktionistisk syn på hur evolution fungerar. Att det här fokuset på gener är missvisande. Att som evolutionsbiologer är vi ofta intresserade av hur organismer evolverar, varför populationer av djur ser olika ut från varandra och så vidare. Och att våra förklaringsmodeller därmed bör fokusera på individer snarare än på gener. Att det är som att det blir ett missvisande reduktionistiskt fokus på fel sak, helt enkelt. Och att den gencentrerade synen också tenderar att vi tänker att det är enskilda gener som gör saker som försöker sprida. Och att kritiskt skulle säga, det är sällan så det fungerar. De flesta egenskaper i de flesta organismer är en produkt av ett samarbete mellan många gener som påverkar. Och varje gen har en väldigt liten effekt i sin tur. Så att det här fokuset på enskilda gener som försöker sprida sig blir både inte särskilt användbart, men också rent så här direkt missvisande för hur saker faktiskt fungerar.
Mm. Så det är så att vad den här teorin har stått mot eller står mot.
Ja, det skulle man kunna säga. En sån här huvudsak är liksom, vilken del av den biologiska hierarkin som gener eller organismen bör vi fokusera på när vi gör de här, när vi försöker förklara evolution. Vilket är det mest passande nivån att förklara på.
Om man tar exemplet med, är det inte bin, där bin offrar sig för drottningen till exempel.
Ja.
Och då så här, blir inte det ganska osjälviskt?
Ja, så liksom den här typen av så här bin där du har sterila arbetarbin som inte har förmågan att reproducera sig, utan istället ägnar hela sin tillvaro att försöka få drottningen. Det är hon som reproducerar sig med ett par då, utvalda hanar som har förmågan att para sig.
Mm.
Och det här har ju varit ett väldigt klassiskt problem för evolutionsbiologin. Så om evolutionsbiologin hela tiden handlar om att maximera förmågan att överleva och reproducera, hur kan då sterilitet någonsin ha evolverat? Och det här har ju varit ett pussel länge. Och det självförsynande själviska genen kom ju en tid när man debatterade de här frågorna väldigt mycket. Man var väldigt intresserad av de här sociala insekterna. För att precis så innan den rödska genen kom, så är den här förklaringsmodellen som vi idag beskriver som släktskapsselektion eller inkluderande fitness hade kommit. Så det här är en idé att den fitness, så det är ett mått som vi använder inom evolutionsbiologin på hur bra en individ är på att överleva och reproducera. Det handlar inte bara om din egen fitness utan också om andra individer som du kan påverka.
I gruppen?
Inom gruppen då. Och det viktigaste, den nyckeln här var att den här typen av beteende som är skadligt för din egen fitness, till exempel om du är steril, den egenskapen kan gynnas av det naturliga urvalet om den här individen då använder sina resurser för att få andra individer, närbesläktade till dem, som syskon eller kusiner, att reproducera sig. Så det här kan ibland sammanfattas med att det kan gynna sig att offra sitt eget liv för antingen 2 syskon eller 8 kusiner. Mm. För med varje syskon så delar du i genomsnitt av 50% av den genetiska variationen. Och med kusiner då en åttondel. Mm. Så det här leder till en förutsägelse då att i artrörter som bin, myror och vissa typer av getingar, där du har den här extrema typen av samarbete där vissa individer är helt sterila och vissa är ägnade sig bara till att reproducera. Mm. I dem förväntas vi oss att det ska finnas ett högt släktskap mellan individerna i den här gruppen. För att det är så att de här sterila, att de är närbesläktade med individerna som reproducerar sig. Och så visar det sig att så är det ju oftast. Att i arter där du har den här typen av extrema samarbete, så är släktskapen mellan individerna som interagerar med varandra väldigt högt.
Så att det blir så att säga ändå till genens fördel att agera på det sättet, att offra sig.
Ja, men precis. Om man ska ta ett genens perspektiv, att då kan man säga att jag som gen, då, att för mig så spelar det inte så stor roll om jag ärvs genom den individ som jag befinner mig i, eller om en kopia av mig ärvs genom min syster. Mm. Och där kan man tänka att det här är en typ av fenomen som kanske kan vara lättare att förstå från geners perspektiv än från den individuella organismen. Om du bara tänker på selektion på individnivå, så det är väldigt svårt att förstå hur sterilitet någonsin kan gynnas av naturligt urval. Ja, men från geners perspektiv, eftersom det spelar ingen roll om det är genom den här individen som jag råkar befinna mig nu, eller om en kopia av mig i en annan individ är det som sprids. Mm. Och då knyter det an lite grann till den här idén att en gencentrerad förespråkare för en gencentrerad syn på evolution skulle säga att det här är bara ett väldigt bra exempel av det. Men det som belyser det är att gener, var de råkar befinna sig, det är liksom sekundärt. Eftersom det som helt enkelt ska tänka, hur kan kopior av mig spridas? Mm. Och det är det vi ska tänka på. Mm. Men det kommer verkligen till sin rätta i den här typen av exempel.
En människa då, organism, är det hela människan?
Ja, det är precis. Så det brukar vi säga som en organism är som en människa eller en hund eller, eller ett träd. Så det är som den enhet som, som vi egentligen tänker på, de som interagerar med varandra i naturen.
Den flesta forskningen har ju handlat om olika djur och sådär. Men om man tar människan och pratar ut för människan då, det här, hans bok och hela det här liksom synsättet och sådär, det är också vred lite då, om jag förstår rätt, att säga, ja, men istället för att människan utgör från liksom sitt bästa eller sin vilja så här, så är det liksom gener någonstans som ligger, som har det, som skulle ha någon slags förtur, att det är liksom deras bästa.
Ja, alltså, evolutionsbiologin och evolutionsteorin har ju haft en som känsligt förhållande till liksom hur vi ser på oss själva ända sedan den kom till då på 1850-talet. Att det har liksom puttat ner oss från någon slags piedestal. Idén att vi är ett djur som alla andra och är en produkt av samma evolutionära processer som har skapat allt ifrån dagmaskar till kossor och till oss. Det är samma process och vi har ett släktskap med båda. Och den själviska genen kom ju verkligen in i som kärnan till den debatten. Här pratas om att det är huvudsyftet med den evolutionära processen är själviska geners bevarande och spridande i processen. Mm. Och jag tycker det är helt rimligt att det har blivit så att hur vi pratar kring evolution kommer alltid som påverka hur vi ser oss själva. Det är som när evolutionsteorin sticker ut som vetenskapsteori så, eftersom det också på ena sidan är det en vanlig vetenskapsteori som allting annat, som graviditet, som gravitation eller som eller liknande. Men också är det, också, det är en viss typ, det är som vår skapelse berättelse också på ett sätt. Det är som hur vi kom till. Så det kommer alltid vara särskilt känsligt. Och här kan jag tycka att som, framförallt så här tidiga böcker från Richard Dawkins och Seferstein är ju skrivna på ett sätt som jag tror att, jag tror inte han menade egentligen att vi är helt slavar under våra gener, att vi inte har något val. Däremot är det ju skriven på ett sätt att det, jag tror det är lätt att göra det, få det missförståndet. Och sen skulle jag också tro att han och många andra biologer har väl lite bilden att om vi vill få inspiration till hur vi ska som leva våra liv eller som organisera våra samhällen, så är evolutionen inte där vi ska titta på efter inspiration. Naturligtvis evolutionen är liksom en otroligt grym process, det är otroligt slöseri, det är väldigt mycket ondbråd död liksom, för att få till de här. Mm. För varje exempel av sån här fantastiskt samarbete mellan, mellan bin då, till exempel, så finns det exempel på parasiter som bara kan leva på de mest grymma sätt i liksom undernärda människor. Som det, naturen har ju både och otroliga exempel på, på samarbete, men också otroligt grymma exempel av
För att det handlar egentligen väldigt mycket om att den här teorin har provocerat i och med att man också har tolkat in det här med aha, okej, då är människan bara liksom en slav under någon slags som ska vara någon slags matematisk formel nästan. Ja, alltså att det tar bort mycket, och speciellt då så här, olika, eller ja, inte minst olika religiösa berättelser och sådär.
Ja, det som är intressant med den här debatten, det är att det har funnits både kritiker inom bland biologer som har haft så här ganska tekniska spörsmål som har varit kritiska, men också att den har varit en del av det här större samtalet då, liksom om hur biologin kopplas till frågor om människans natur, fria vilja, synen på religion och så där. Och där tror jag att mycket av det har kanske varit då att populära förespråkare som Dawkins också har varit väldigt intresserade av frågor från kring religion och vad evolutionsbiologin har att säga om.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Om det.
Just att den kallas The Selfish har ju också, om jag har förstått det rätt, skapat en debatt och ett litet missförstånd att den skulle vara självisk. Eller hur? Alltså just bara själva ordet.
Ja, vad betyder självisk här för en gen? Och det man kan säga, det inte betyder, det är att den har, att gener har känslor på ett sätt som vi har känslor, att vi beter, eller att vi beter oss själviskt liksom för att gynna oss själva. Mm. Utan det används då mer metaforiskt för att belysa den här poängen, att man ska förvänta sig att gener, man kan tänka kring gener att de beter sig som om de försöker öka sina chanser att föras vidare till nästa generation, från förälder till avkomma. Och att och där, i det betydelsen blir ju då själviskt, det betyder, alltså att de försöker hela tiden göra det. Och att det är ju problematiskt då att använda själviskt på det sättet, eftersom alla gener då förväntar sig bete sig själviskt. Om alla gener är själviska, som var, om en definition inkluderar allt, hur, då är det inte alltid särskilt användbar. För det är också själviskt på ett sätt som är lite grann från hur vi annars använder själviskt rent tekniskt inom evolutionsbiologin. Där vi ofta definierar ett själviskt beteende som ett beteende som är gynnsamt för individen som utför beteendet, men skadligt för mottagaren av beteendet.
Mm.
Och det då brukar definieras som det är som motsatsen till altruistiskt beteende, som är skadligt för individen som utför det, men gynnsamt för den som mottagaren. Så att när biologer skulle säga att den här arbetarbiet som offrar sig då för att drottningen ska kunna reproducera, det arbetarbiet beter sig altruistiskt på ett sätt, för att det är skadligt för den individen, men då gynnsamt för mottagaren. Och att själviskt då är som motsatsen till det. Och det återigen är ju något annorlunda än hur själviskt då används när man pratar om att gener är själviska.
Så har han velat provocera lite genom att kalla den för det, eller?
Ja, det kan man väl säga. Att han har ju sagt i efterhand att på ett sätt en bättre titel än den själviska genen har varit den odödliga genen.
Mm.
För det egentligen belyser den här kanske mer centrala poängen, att gener på ett sätt kan man tänka som att de är odödliga. Det är de som förs vidare hela tiden på evolutionärt. Medan så här individuella organismer är här en generation och sen så är de ju borta.
Mm.
Medan så här gener är det som förs vidare. Och det är egentligen det som är nyckelpoängen. När jag skrev den här boken så mejlade jag lite med han som var redaktör för boken, som förläggaren.
Till den första då?
Till The Selfish Gene, som gavs ut på Oxford University Press. Mm. Och jag nämnde just det här, att han har ju sagt i efterhand att den odöda genen kanske hade varit en bättre titel. Och han protesterade ju mot det, att det var ju en otroligt bra titel, kanske från en förläggares perspektiv.
För att den har skapat en sån debatt.
Nej, så det var en otrolig debatt, men vi pratade ju fortfarande om den.
Mm.
Och jag tror att hade den hetat den odöda genen hade den kunnat ha ett visst genomslag, men jag tror inte alls den har haft samma.
Men när det gäller då, alltså med... Om man tar bin till exempel, myror, så deras beteende är ju förutsägbart. Och det är ju ganska lätt att se, alltså förstå hur det hänger ihop med den här genen att de skickar vidare. Om man tar människor, så det borde ju då egentligen, exempelvis om man har en förälder med två barn. Och så frågar man föräldern, så antingen måste du dö eller två barnen.
Ja.
Så är det inte säkert att alla skulle säga, ja men jag offrar mig, för min gen kommer ju leva vidare.
Nej, och så agerar ju ingen, eller åtminstone väldigt, väldigt, väldigt få. Att om man bara tänker sig att vi hela tiden vill öka vår evolutionära fitness, så skulle ju män skulle donera till varenda spermbank man kan hitta.
Ja,
och så beter sig ju inte folk. Så det är ju inte ett användbart sätt då att tänka att nödvändigtvis hur människor beter sig. Och det ska man ju betona, det är ju alltså, Dawkins, och redan i Selfish Gene så är ju det ganska tydligt att det är, som, det är inte det som är för förväntningarna. Liksom att människor har ju kanske närmast unikt bland alla levande organismer eller alla arter evolverat en förmåga att liksom värdera annat. Alltså med vår stora hjärna så kan vi resonera kring saker och ting, så att vi agerar ju inte utifrån så här, evolutionära spörsmål hela tiden.
Nej.
Så att,
den är ju, fast på djur blir den mer som heltäckande.
Ja, det skulle jag säga. Alltså, den är ju väldigt användbar för att studera i alla organismer. Jag tycker att människan från evolutionär utgångspunkt är ju väldigt användbart i vissa frågor, men det är ju mycket svårare. Vilket är ju att inom många som är intresserade av som själva mekanismerna av evolution, hur det fungerar på så här detaljnivå, studerar ju inte människor, för det är ganska svårt att studera människor. Många av de här klassiska teknikerna vi använder, det är som genom att göra korsningar mellan olika populationer, eller att ha populationer av en art i labbet för att kunna, det kan man ju inte göra med människor på samma sätt som du kan göra med bananflugor eller liknande som vi ofta använder. Så att där, om man som är intresserad exakt hur genetik fungerar eller hur naturligt urval fungerar, så är det ofta andra arter som är mer användbara än människor.
Mm. Men det finns ändå som biologer som säger att den här teorin är fel.
Ja.
För att den är ganska logisk och lätt att förstå. någonstans för någon som jag som inte som är insatt i ämnet alls. Så vad de här som säger att den är fel, vad säger de istället? Jag har inte riktigt greppat det.
Kritiken brukar fokusera på två saker. Att den är som förenklad och att den är missvisande för hur evolution fungerar.
Mm.
Att den kan vara förenklad på ett sätt att vi ofta tänker att vi tar ner problemet som att man tänker att om det handlar om enskilda gener som försöker ta beslut om vad som vore bra för deras evolutionära framgång. Och Kiss skulle säga att så funkar det aldrig. Gener är alltid, agerar i princip aldrig ensamma. Utan nästan allting i en organism är en produkt av flera gener där alla gener har en försvinnande liten effekt på egen hand. Så att du kan inte tänka på enskilda gener utan du måste ha en så här större perspektiv när du som tänker på interaktioner mellan gener snarare än individuella gener.
Mm.
Och att när en gencentrerad har en sån förenklad syn på liksom hur gener interagerar med varandra och hur liksom du går från de här interaktionerna till att man bygger en hel organism. Det är som en alldeles förenklad syn på hur gener fungerar. Att det liksom blir helt oanvändbart.
Det låter ju också logiskt.
Ja, det är väl därför att den kan som bestå. För att jag tycker att det finns, jag tycker att den gencentrerade synen har en viktig roll att spela inom evolutionsbiologin, men att den är ju också en förenklad syn på något sätt. Men att det är så här, den här förenklade synen kan vara användbar då för att förstå vissa delar och framförallt sådana här saker som är svåra att förstå från individens perspektiv då, så här, den här typen av
att man offrar sig för någon annan i gruppen.
Det, ja, precis. Och den problem som är besläktade med det där där gener gör saker som är skadligt för individen men gynnsam för någon annan.
Men så att andra perspektiv handlar snarare om att det här är lite förenklat och behöver kompletteras. Det är inte att man säger att det här är helt fel.
Så är ju, skulle jag nog säga, att de flesta nyanserade kritiker har ju en sån syn. Att de kan säga att det finns ett visst begränsat användningsområde för det här. Mm. Men en mer helhetssyn måste vara mer komplex och inkludera mer detaljer om. För det är en annan sak man kan belysa, liksom, när en gencentrerad syn formulerades så visste vi inte särskilt mycket om hur gener, för vi hade precis förstått att gener bestod av DNA och att DNA hade den här dubbelhelixstrukturen. Jämfört med vad vi vet idag när du kan sekvensera hela arvsmassan av en människa för liksom, försvinnande lite pengar. Så liksom, vi har ju en otroligt mer större förståelse för hur komplexa interaktioner mellan gener kan vara.
Mm.
Och att Chris skulle säga att det är inte värt att leva kvar i en liksom, förklaringsmodell från 60-talet i ljuset av vad vi idag vet och liksom, hur DNA och gener fungerar.
Mm. Och om man ser idag, då, vad är det som så att säga, lärs ut och vad säger den senaste forskningen?
Jag har att säga så här, jag tycker fortfarande att den själviska genen är en otroligt bra introduktion till många delar av evolutionsbiologin. Men jag tror att det också ska läsas som en del av liksom, den moderna idéhistorien på något sätt. Alltså att man tänker när den är skriven och liksom, i vilken debatt den liksom, uppstod. Så jag skulle säga att den lär sig ut så, men jag skulle också säga att man lär sig den också ut när vi undervisar förstaårsstudenter idag. Så är det också en mer nyanserad bild av att liksom, du har väldigt sällan att du har en gen som orsakar en egenskap i en organism. Utan det är ofta väldigt komplexa interaktioner mellan gener.
Mm.
Och att det är också jämförelsevis med hur evolutionsundervisningen såg ut för bara 20-30 år sedan. Så är det ju betydligt mer fokus på molekylär biologi idag. Där många av de stora framstegen har gjorts om hur biologi fungerar på gen och på cell och på molekylär nivå. Mm. På ett sätt som spelade väldigt liten roll i evolutionsbiologin väldigt länge. Där det var en teori där vi hade som matematiska modeller om hur gener fungerar. Men vi tänkte inte särskilt mycket på vad en gen egentligen är rent materiellt. Så vi tänkte att ja, det är någonting som ärvs på ett stabilt sätt. Men sen då har man haft liksom så här en black box eller svart låda då, mellan liksom att du har organiserat gener har en effekt och sen på något sätt leder det till att organismer varierar i det, hur de ser ut eller agerar. Men den här då, allt som händer däremellan lägger väl större fokus på idag. Och det är väl kanske tack vare många kritiker som har sagt att du kan inte ignorera allt det här, liksom hur det faktiskt på molekylär nivå gener integrerar med varandra, hur är det som sen leder till att du går från att celler gör olika saker i kroppen och så vidare.
Och Richard Dawkins, han har ju sen också rört sig och alltså som du sa, för 15 år sedan så gav sig in liksom i en annan debatt. Eller hur har liksom hans karriär sett ut? Vad har han pysslat med?
Ja, så han är ju biolog i grunden, zoolog. Disputerade på en avhandling om beteende bland höns. Så han var ju doktorand till Nico Tinbergen, som var en holländsk forskare i Oxford i England, som är en av få så här icke-medicinare som har vunnit Nobelpriset i medicin. Så han var ju en som, Nico Tinbergen var en av de som intresserade den moderna studiet av djurs beteende. Men så Richard Dawkins kom upp i den här miljön, har ju varit verksam på Oxford, universitetet i Oxford, i princip hela sin karriär med ett kort undantag. Och ursprungligen så handlade hans forskning om djurs beteenden. Men tidigt i sin karriär så kommer jag att skriva den här boken då, Den själviska genen.
Och sen, visst hade du någon vadslagning också om försäljningen?
Ja, så det här var ju en vadslagning då mellan två medarbetare på Oxford University Press. En av dem var redaktören för boken, han som hade hand om den själviska genen, som hade skrivit kontraktet med Dawkins för, och som såg till att den här boken skulle publiceras. Men då precis då, några veckor innan den skulle komma ut där på hösten 1976, så pratade han med en kollega, och den här kollegan erkände att han var ju lite skeptisk, liksom hur bra kommer den här boken egentligen att sälja. Så de slog vad då, att den här redaktören då, som var ansvarig för boken, att för varje kopia mer än den här ursprungligen hade de gett ut 5000 ex. Och han hade sagt, ja, jag ger dig en pund för varje 1000 ex mindre än det här. Mm. Och den här skeptiska kollegan skulle köpa en öl till honom för varje 1000 ex över 5000. Och nu har den ju sålt i miljoner exemplar. Och den här skeptiska kollegan har sagt att jag håller igen med mitt återbetalande med respekt för hälsa. De var ju osäkra hur bra den här skulle sälja. Men det var ju verkligen så här karriärsförändrande för Dawkins som fortfarande var rätt ung. Så han hade ju länge ett lektorstjänst på universitetet i Oxford, så undervisade ju väldigt mycket. Och parallellt med det då skrev böcker, populärvetenskapliga böcker om evolutionsbiologi.
Mm.
Och som då sannolikt och sakta men säkert under 80- och 90-talet blev han då större och större inom den sfären. Och på ett sätt kan man ju efterhand se att det naturliga klimaxet var den här boken och Illusionen om Gud. För att en underton i många av Dawkins böcker, det är väl att...
Vilket år?
Så Illusionen om Gud kom 2006.
Mm.
Så det är alltså 30 år efter. Och då hade han skrivit nästan ett dussintal böcker däremellan. Som alla hade handlat om biologi i huvudsak. Men det man ser... om man går tillbaka och läser de här böckerna som leder upp till Illusionen om Gud, det är att ofta presenteras evolutionsbiologin som en unik teori på så sätt att den verkligen kommer till kärnan av det här, religionens påstående om liksom hur om skapelseberättelse och hur vi kom till att bli. Och framförallt har ju som Dawkins varit intresserad av just det här att det ser ut som att växter och djur är designade på ett sätt. Så det klassiska argumentet från intelligent design, att växter ju ser ut som om att det är någon som har designat dem. Det är någon som har skapat dem för att de ska kunna leva på det ställe där de lever. Och Dawkins har ju varit en av dem som har populariserat den här idén att en av de här sakerna som evolutionsteorin gör, och framförallt det som naturligt urval gör, det är att det erbjuder en sekulär eller en så här naturalistisk förklaring för samma observation. Du behöver inte en skapare för att få det här. Och det argumentet dyker upp som en underton mer eller mindre i många böcker. Och han skrev ju en bok 1986 som heter The Blind Watchmaker, den blinde urmakaren. För det här urmakarargumentet, ett klassiskt argument från religion, att en klocka är ju uppenbart en produkt av en designer, en skapare. Och på samma sätt så är ju ett, även de enklaste av djur är ju mer komplexa än en klocka. Så de är uppenbart att de också måste ha en skapare. Så, och det här kan kallas för det här urmakarargumentet då för att det finns en, någon typ av skapare. Och i den här boken, Det blir en urmakare, så driver han då tesen att naturligt urval är en här naturalistisk process som kan få samma utfall. Mm. Och det här då kulminerar väl då i illusionen om Gud, där han kritiserar religion väldigt mycket på ett sätt som att det är en misslyckad vetenskaplig hypotes. Att han skriver ju en del också i boken om de samhälleliga konsekvenserna av det, men han fokuserar ju mycket på det han kallar för gudhypotesen, och att liksom den moderna vetenskapen har visat att vi behöver inte den hypotesen längre för att kunna förklara världen och universum som den är.
Så han är egentligen, han är mer av en liksom paketerare och debattör än att han är en forskare som ligger bakom de här teorierna?
Ja, framförallt under många av de senare åren har det ju varit så. Uh-huh. Att han kan ju ibland avfärdas lite lätt att han bara är en populariserare. Jag kan tycka att det är lite orättvist att många kanske av de här tidiga böckerna han skrev var ju liksom rejäla bidrag till evolutionsteorin, både Selferstein och den här boken som kom här nästa, som man kallar The Extended Phenotype, som är en bok som riktades till andra biologer, den enda boken han skriver som inte är för en bredare allmänhet. Därmed sagt så är ju hans stora insats har ju varit att liksom förklara evolutionsbiologi till en bredare allmänhet, både till studenter som i sin lektorsgärning, men också då i de här böckerna framförallt, och han har gjort mycket dokumentärer, tv- och radiodokumentärer, och han har ju alltid haft en ganska konfrontativ stil som har gjort att han har bidragit väldigt mycket till hans popularitet, men det har också gjort att han har fått väldigt mycket kritiker längs vägen i egentligen alla ämnen som han har berört.
Och av hans då kritikersidan, vad kommer de ifrån? Vad består det av för fält?
Ja, det är ju väldigt brett vid det här laget. Mm. Så han har ju kritiserats inom biologin då, av allt ifrån matematiska populationsgenetiker som tycker att han har en förenklad syn på hur gener fungerar.
Ja, då handlar det mer om förenklings...
Precis, den inom kritiken. Han har ju kritiserat i hans populärvetenskapsskrift inom biologin att det är för mycket fokus på just där djur och växters adaptationer, att de ser så väl anpassade ut, och att det är de tonar ner andra mekanismer inom biologi, att så här, framförallt kanske förklaringar att mycket som har hänt inom evolutionshistoria handlar inte om naturligt urval utan om ren chans. Som anledningen till att dinosaurierna dog ut var inte för att de var dåligt anpassade, utan för att liksom, det var en katastrofevent av att du hade en meteorit som kom till och slog till, träffade jorden, och som därför hade det stort, väldigt många arter av dinosaurier dog ut, och därmed kunde däggdjuren då bli väldigt vanliga, och det kan de inte förklara särskilt bra med att han betonar väldigt mycket så här naturliga urvalets styrka och kraft, men har då väldigt, väldigt lite att säga om sådana här mer chansartade processer. Och sen slutligen om religionskritiken har han väl återigen då fått en kritik att han är förenklad, alltså att han har en syn på religion som är förenklad och missvisande, att den bara betonar vissa delar och attackerar en karikatyr, en halmgubbe av vad religion är. Och det finns ju en lång radda böcker som går till svars då på illusioner om Gud.
Din bok då, vad liksom vill du lägga till i historien?
Ja, syftet med den här boken är ju väldigt mycket kanske att kunna agera lite som en guide till den här debatten. Att jag tyckte när jag var student, det var ganska frustrerande att det inte fanns en bra bok eller text att läsa som kunde verkligen förklara hur allting det här hänger ihop. Att det är en debatt som dyker upp på så många ställen, men du har inte ett ställe att gå till som du kan försöka hålla lite i handen och guida dig igenom den här. Att det är så många namn och personer och som du när du som studerar biologi stöter på, men du har liksom dålig känsla av hur hänger det egentligen ihop. Så jag vill liksom skriva en bok som kunde vara tillräckligt omfattande, att den liksom fångar upp hela debatten, men som ändå kan vara tillräckligt koncis att du kan läsa den och få en uppfattning om varför folk har haft så starka åsikter kring den här frågan.
Och det skulle ju kunna bli så i framtiden att man, så här, folk kommer fnysa åt det här, att man har kommit på, alltså forskningen leder vidare så att säga till nya fynd och nya upptäckter och vad det kan vara.
Jo, men verkligen, så är det ju ofta, ska jag säga, inom vetenskapen. Men ofta då tycker jag liksom, det finns ju ett värde då att förstå, inga nya upptäckter, eller nya upptäckter kommer ju väldigt sällan ur ett vakuum. De kommer ju ofta från, man kan förstå liksom hur de uppkommer genom att förstå den tid när de kommer på de här verkar. Och en sak som jag har försökt göra med den här boken är också att försöka förstå eller beskriva vad var den intellektuella miljön från vilken den här gencentrerade synen uppstod. För jag tycker att det här centrala argumentet i boken är ju att den gencentrerade synen på evolution är ett väldigt användbart verktyg när vi ska tänka på svåra frågor inom biologin. Men som med alla verktyg, som för att få ut det mesta av det, för att kunna använda det till fullo, så måste vi förstå vad det här verktyget är till för. Att du kan ju använda en hammare till mycket. Men framförallt är det väldigt bra på att spika. Och liksom om du kan förstå det, så kan du få ut mycket mer av ett verktyg. Och det är samma sak med den här typen av som tankeverktyg som den gencentrerade synen på evolution är i slutändan.
Om man ska skicka med lyssnarna någonting kring det här ämnet.
Jag tycker att evolutionsbiologin är ett fantastiskt fönster att tänka på väldigt många spännande frågor inom just det här gränslandet mellan naturvetenskap, idéhistoria och vetenskapsfilosofi. Alltså bland det roligaste att skriva den här boken, det var ju att se just hur många olika delar som den här debatten har rört vid. Alltså så här väldigt tekniska argument som berör en väldigt liten del inom den akademiska biologin, till den här stora spörsmål om religion och moralfilosofi och egentligen i princip allting däremellan, om att det liksom verkligen utspelar sig både i väldigt tekniska akademiska tidskrifter till New York Review of Books och New Scientist, populärvetenskapliga tidskrifter, till liksom bästsäljande böcker på båda sidor av debatten. Och att det liksom, om man intresserar av att tänka på många sådana här större frågor om hur naturvetenskapen och dess roll, så är det ett fantastiskt roligt ställe att börja på. För att börja fundera.
Har du några tips på några böcker?
Ja, ett sätt som är väldigt roligt att börja den här debatten är att många av de här böckerna där allting började är ju väldigt läsvärda. Så jag skulle säga att så både Richard Dawkins tidiga böcker, så framförallt då den själviska genen, är en bok som, oavsett vad man tycker om den idag, är en sån här bok som jag tror att är väldigt spännande att ha läst. För den har haft en sån här otrolig ställning inom evolutionsbiologin, biologin i stort, men också just i de här många andra de här debatterna. Den är otroligt läsvärd. Den går att läsa på ett sätt som få andra böcker går att läsa. Så den har precis kommit ut i ny översättning nu, eller översättning igen nu på svenska, så att den går ganska lätt att få tag på nu igen. Men då, det man kanske ska säga, om man vill komplettera det med, så kan man ju läsa böcker av den här amerikanska paleontologen Stephen Jay Gould, som kanske har varit den under lång tid den mest kände populariserande evolutionsteorin i USA. Så han var professor på Harvard i massor av år, gick bort för 20 år sedan ungefär, och han skrev ju otroligt många böcker. Och det finns många sådana här samlingar av hans essäer som han skrev för en populärvetenskaplig tidning under många, många, många år. Och de är otroligt bra. Men då representerar en så här annorlunda syn på evolutionsbiologi. Så jag tror det är väldigt kul att läsa dem tillsammans. För att liksom få en känsla för olika syn hur man kan tänka på evolution.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans?
Ja, kanske lättast det går alltid att mejla. Det kan man ju hitta på universitetets hemsida. Alternativt på Twitter, på Arvid Agren.
Härligt. Tack för att du var med.
Tack så jättemycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.